I augusti 1973 klev en rånare in på kreditbanken vid Norrmalmstorg och sköt en skottsalva i taket. Men istället för att ta pengarna och sticka tog han 4 personer som gisslan i banklokalen. Dessutom begärde han 3 miljoner i kontanter samt att Sveriges mest ökände bankrånare Clark Olofsson skulle transporteras från fängelset till banken.
Det här kom att utveckla sig till ett nästan veckolångt gasskramande gisslandrama där hela världen följde händelserna i Stockholm. P3 Dokumentär handlar idag om Norrmalmstorgsdramat med mig, Kristoffer Hansson och Fredrik Jonsson. Ja, en del har ju kanske sett spelfilmer om Norrmalmstorgsdramat där rånaren går in på kreditbanken på Norrmalmstorg maskerad med peruk och solglasögon och skriker på engelska "Festen har börjat." Det var också så det gick till i verkligheten den här torsdagsförmiddagen i augusti 1973 och som sen blev upptakten till det 6 dygn långa gisslandramat i banken. Men utöver det är det inte mycket som stämmer i den dramatiserade versionen. Inte när man börjar titta närmare på vad som egentligen hände, vilket vi har gjort.
Till vår hjälp har vi haft den idag pensionerade polismannen Ingmar Krusell som bland annat kom att hålla i förhören med Clark Olofsson i dramats efterdyningar. Något som skulle få oanade konsekvenser för hans fortsatta poliskarriär.
Luta dig tillbaka och njut av en detaljerad redogörelse för bankdramat vid Norrmalmstorg. Vi tar oss tillbaka till ett Sverige 1973.
Torsdagen den 23 augusti. Dramats första dag.
Statsminister Olof Palme gjorde ett mycket skarpt uttalande i vilket han fördömde de amerikanska bombningarna.
Konungens sjukdomstillstånd har alltså plötsligt förändrats nu under natten. Så säger alltså konungens läkarteam.
Då fick Kristendemokratisk samling, KDS, ny ordförande efter Birger Ekstedt. Den nya ordföranden heter Alf Svensson och har varit ordförande.
Och när de åtgärderna inte räckte till fick man på nytt lägga kungen i respirator. Detta skedde vid 3-tiden i natt.
Några rånare har barrikaderat sig på kreditbankens huvudkontor vid Norrmalmstorg i Stockholm och en stor polisstyrka har kallats till Norrmalmstorg.
Hur nåddes polisen av beskedet om vad som hade hänt på Norrmalmstorg?
Ja, det var ju genom att larmet utlöstes på banken. Det är ju i stort sett det traditionella sättet att larma polis när det gäller ett banköverfall.
Polismannen Ingmar Krusell, som idag är pensionerad, har bland annat lett arbetet med att utreda Palmemordet och var 1973 kriminalinspektör och arbetade då med att bygga upp en rånkommission inom Stockholmspolisen.
När detta inträffade då befann jag mig ute på Grimsta skjutbana och var närvarande och deltog i en övning. Det var ett fejkat banköverfall med skottlossning och gisslandstagande. Och när det kom då meddelande över polisradion vad som hände där vid Norrmalmstorg så man undrade om det ingick i övningen så att säga. Så att jag fick ju avbryta och infinna mig till tjänstgöring. Jag åkte ju i stort sett direkt ner till Norrmalmstorg då. Inom några få minuter så drällde det utav polisen där, men gärningsmannen öppnade ju eld mot de poliser som kom in i bankhallen. Och då blev det ju ett mer komplicerat läge.
Inne i huset befinner sig kriminalinspektör Torsten Edlind som vi alldeles nyss haft telefonkontakt med.
Vad kräver de för någonting? Eller vad kräver han?
Ja, han kräver Clark Olofsson inom 2,5 timmar. Så har det väl gått en halvtimme.
Var det första han gjorde?
Det var alltså? Det första han gjorde, han skulle komma här.
Så att det skulle alltså inte vara ett normalt rån?
Ja,
det
skulle vara 3 miljoner i pengar inom samma tid.
Och han hotar alltså att skjuta sin
han gissel? Har skjutit emot oss. Vi var 2 civila polismän plus ett antal som kom ner i trappan från våning 1. Och när han erfor vilka vi var så sköt han direkt med kompisen. Så det bara yrde murbruk och annat runt huvudet på mig. Och kollegan blev genomskjuten i handen.
Jag återvände ju sedan till vår rotel som var våldsroteln. Bland annat för att skaffa in material för att kunna identifiera vem är det som finns i banklokalen. Och det var ju särskilt aktuellt då när han begärde att Clark Olofsson skulle föras dit. Vem kan vilja ha dit Clark Olofsson?
Clark var sedan tidigare ökänd i poliskretsar. Redan som 18-åring var han inblandad i ett rån i Nyköping då en polisman sköts till döds, varpå Clark dömdes till 10 års fängelse. Han var misstänkt för en rad tidigare rån som han dock aldrig lyckats binda honom vid. När han inte rånade banker eller satt i fängelse befann han sig oftast på rymmen och vid ett tillfälle vistades han under 1 års tid i Libanon på flykt undan den svenska rättvisan. När han sedan återvände till Sverige och Stockholm med en libanesisk kumpan misstänkte polisen att de tillsammans utfört en rad post- och bankrån i Stockholmsområdet, bland annat i Gamla stan. Någonting som Clark Olofsson dock aldrig erkänt.
Jag visste ju då att senast så hade ju Clark Olofsson gripits i samband med ett bankrån i Göteborg, och det var ju det han avtjänade straffet för. Det är klart att då går ju tankarna till hans dåvarande medgärningsman. Han hette då Kai Robert Hansson.
Det är nu drygt 4,5 timmar sedan som den kpistbeväpnade mannen gick in på Sveriges Kreditbanks kontor vid Norrmalmstorg och tog minst 6 personer som gisslan. Och han framförde då sina krav, 3 miljoner kronor i kontanter och Clark Olofsson fri. Båda de här kraven har till en stor del uppfyllts. Pengarna finns i en bil utanför banken. Clark Olofsson finns alltså i stan. Frågan är nu hur Clark Olofsson kommer in i bilden och varför. Svaret kanske ges senare idag, men hittills har den beväpnade mannen inte visat några trötthetstecken enligt polisen. Och det här dramat tycks fortsätta en lång stund än.
Det var ju en sådan hotsituation där nöd bryter lag mer eller mindre, så att polisen hade inget annat alternativ än att låta Clark Olofsson gå ner i banklokalen, och han hade ju inget emot det.
Hur kommer det sig att Clark var så villig att hjälpa polisen med det här? Blev han lovad någonting av dem för att gå ner i banken rent utav?
Jo, när du tänker på det löften som polisledningen sägs ha givit till Clark Olofsson om att om han klarar upp den här situationen i banken här, då skulle man ställa sig positiv till en, ja, till och med till en nådansökan, men i varje fall frikostig permission och sådant. Och Clark Olofsson sa ju det vid ett tillfälle där att jag skulle givetvis ställa upp på vad som helst. Jag skulle kunna tänka mig, bara för att bli fri skulle jag kunna säga att jag ställer upp på att simma över till Åland eller någonting sånt där. Så att han kunde vara ganska drastisk då i sitt sätt att uttrycka sig.
Vi ska nu till bankdramat på Norrmalmstorg i Stockholm. Förhandlingar förs fortfarande med polisen, och de här förhandlingarna gäller om rånaren tillsammans med Clark Olofsson ska få med sig gisslan i en bil och få fri lejd. En direktrapport nu från vår reportagebil på Norrmalmstorg och Lennart Broström.
För en stund sen talade jag med en av kriminalpoliserna som varit inne i banklokalen. Han bekräftade att kpistmannen är identifierad. Det är nu klart att det är den bankrånare som man befarade tidigare ikväll. Befarade av den anledningen att han är känd bland poliserna som hårdför. Och vetskapen om att denna man håller flera personer som gisslan och dessutom har vapen bekymrar polisen. Läget just nu är ytterst allvarligt, anses det. Polisen erbjöd rånaren och Olofsson en Volvo tidigare ikväll, men det erbjudandet avvisades av Olofsson. Han ville ha en Ford eller BMW, och det blev som han ville. Olofsson har också fört fram ett krav om ytterligare vapen, och vi kan inte gå emot det kravet, sa polisen. Vi törs helt enkelt inte.
Den ökände bankrånaren Clark Olofsson är nu inne i banken tillsammans med rånaren, som polisen identifierat som Clarks tidigare kamrat sedan flera år tillbaks, Kai Robert Hansson. Med polisens goda minne kan Clark nu röra sig fritt i banken för att rekognosera i lokalen. Han ägnar tiden åt att rensa bankkassor och bränna film från bankens övervakningskameror. I ett av rummen hittar Clark en manlig banktjänsteman som från det att rånaren klev in på banken stått gömd, men som nu förenas med de övriga 3 kvinnorna i gisslan. De 4 gisslan består nu av Kristin Enmark, 23 år, Elisabeth Olgren, 21 år, Birgitta Lundblad, 31 år, samt en nyfunne Sven Sävström, 24 år.
Så bankdramat på Norrmalmstorg här i Stockholm med en lägesrapport, Olle Söderlund.
Ja, den blå eller möjligtvis gröna Ford Mustang som tidigare ställdes till rånarens förfogande, den står kvar utanför banklokalen. Det är dit som allas blickar nu riktas. Det är där man väntar att något ska ske. Att rånaren, att Clark Olofsson och kanske någon eller några av gisslan ska komma ut och ge sig iväg i den bilen. ovisst vart. Och den stora tvistefrågan, stötestenen i de här förhandlingarna, det är av allt att döma frågan om gisslan ska få föras med rånaren när han lämnar banklokalen. Enligt en uppgift så skulle man på regeringshåll vara benägen att ge rånaren fri lejd på villkor att han släpper sin gisslan. Men det skulle tydligen enligt de här uppgifterna rånaren inte ha accepterat. Och efter det så skulle alltså ett mycket kärvt klimat ha inträtt i de här förhandlingarna.
En annan grej som man kanske borde nämna i sammanhanget, att det fanns ju präckskyttar placerade i Berzelii park som var beredda att om rånaren Clark Olofsson och gisslan skulle komma ut genom den sidoentrén till banken där, så var de ju beredda att skjuta honom. Det var ju en sån där gardering man gjorde som visade att man skulle inte under några omständigheter ha låtit dem åka någonstans med den där bilen som stod parkerad just där på Amgatan. De hade placerats ut där strategiskt utav polisledningen, men förutsättningarna, de var ju då faktiskt i strid med gällande lag. I Sverige hade vi inte och har inte idag heller det så kallade dödsskottet. Vi har inte rätt att skjuta för att döda i en sån situation. Men det är ingen som vill stå för den där ordern efteråt.
Ytterligare en timme har alltså gått och vi kan inte se några tecken på att bankrånaren Olofsson tänker ge sig av än med sin gisslan, även om det har talats om avfärd i 1,5 timme nu. Vi säger slut så länge från ett mörklagt Norrmalmstorg.
Fortfarande klockan strax efter klockan 4 nu på morgonen sitter alltså justitieminister Lennart Geijer och hans närmaste medarbetare på justitiedepartementet kvar i det rum varifrån förhandlingarna med rånarna förs. Förhandlingar alltså som äger rum via polismästaren i Stockholm Kurt Lindroth per telefon. Man tycks uppenbarligen vara inställd på en längre sittning här. Just nu har man fått in smörgåsar och dricka och man konsumerar också ganska stora mängder kaffe. Men än så länge inga tecken på någon ljusning i förhandlingarna. Lennart Geijer och hans medarbetare är inställda på att vaka en bra tag till. Och därmed åter till nyhetsstudion.
Det här är P3 Dokumentär om Norrmalmstorgsdramat 1973. Med mig Fredrik Jonsson och med Kristoffer Hansson.
Fredag den 24 augusti, dramats andra dag.
Vi ska till bankdramat vid Norrmalmstorg här i Stockholm. Fyra personer hålls sedan 10-tiden igår förmiddag som gisslan av en k-pist beväpnad man. Han har begärt 3 miljoner kronor i lösen och Clark Olofsson befinner sig på mannens begäran i kreditbankens lokaler. Direkt från Norrmalmstorg rapporterar Lennart Broström.
Den senaste utvecklingen i bankdramat är att det finns uppgifter som säger att anhöriga till Kai Hansson eller Clark Olofsson är på väg till banken för att försöka tala de båda bankockupanterna till rätta.
Natten mellan torsdag och fredag flögs Kai Hanssons lillebror Dan upp till kreditbanken i Norrmalmstorg.
Då blev jag då ombedd att gå ner i banklokalen. Psykologen som var där, Beirut, sa att är din bror där nere kommer det inte hända dig någonting. Och då började jag gå ner för den här marmortrappan som jag kan blunda och se precis när jag vill. Jag kan se vartenda steg i den trappan. Och när jag kommit ner så långt så att halva min kropp är nere i lokalen så skjuts det ett skott eller två. Och då gick jag upp igen direkt och sprang upp igen. Och då stod Beirut där och fångade upp mig och sa han, det är ingen fara, bara går du ner, han kommer aldrig att skjuta dig, sa han. Och pushade mig till att gå ner en gång till. Och då gick jag ena ner och då sköts det två skott med en k-pist som tog mindre än en meter ifrån mig i den här marmorpelaren. De skotten kommer jag aldrig glömma, de har jag liksom burit med mig sedan dess, va.
Ja, här är reportagebilen igen. Skottlossning har av allt att döma inträffat under morgontimmarna här. Någon person har, enligt de uppgifter vi har, inte skadat.
Och då ville Beirut en tredje gång att jag skulle gå ner. Och jag sa, jag går aldrig ner i den lokalen mer. Jag har nu aldrig varit så rädd i hela mitt liv faktiskt. Och då gick jag in. Då hade man i sammanträdesrummet på andra våningen. lunch och matutspisning till alla poliser. Det vimlar av poliser och krypskyttar och allt överallt. Och då kom jag upp där i det här rummet. Då är det någon som skriker, han vill tala med dig. Så då kopplar man ett samtal till mig. Och då, sluta nu med ditt jävla larv. Kaja är inte här, du kan åka hem. Och då vände jag mig om och skrek ut i hela lokalen, era jävla idioter, det är fel gubben ni har där. Och sen gick jag och så rann tårarna.
Kuppmannens mor som har vänt sig till Sveriges Radio sedan hon fått veta att sonen kan höra nyhetssändningarna i radio.
Kaj, det är mamma som talar. Du måste ge upp detta fruktansvärda du håller på med. Tänk på de oskyldiga människorna i banken. Släpp dem fria. Ge upp, Kaj. För din egen och för alla andras skull. Min sista vädjan, Kaj. Mamma.
När började det gå upp för polisen att det inte var Kaj Hansson som var där inne då?
Ja, det var ju då när man hade plockat upp hans bror ifrån Lund. För han ska förhandla då. Men när brodern, citationstecken, då skjuter emot honom. Då så blev det ju uppenbart att det här kan inte vara rätt i alla fall. Ganska tidigt så kom tipset ifrån Kalmarfängelset att man trodde att det var Jan Olsson som fanns i lokalen där. Men jag hade inte ens hört talas om honom. Han tillhörde ju inte, man ska säga, popbrottslingarna. Men det gjorde ju däremot Clark Olofsson.
Polisen förstod nu att Kaj Hansson inte var rånaren i banken på Norrmalmstorg. Misstankarna riktades istället mot en viss förbrytare vid namn Jan Olsson. Och han berättar själv om vad det var som gjorde att han kom in på brottets bana.
Jag började ju när jag bodde i Ekeby. Jag hade ett litet hus och var gift, hade två barn. Och då med den tidens mått med så hade jag mycket utgifter. Men det kom in sakta men säkert så det gick ju runt. Men man ville ha lite mer och betala av så som möjligt. Inte vara skyldig någon pengar. Men kanske det också gjorde att jag nappade på kompisarnas anbud.
En kompis ville att Janne skulle hjälpa till att svetsa upp ett kassaskåp. Och det gick han med på. Och efter det så rullade det kriminella livet bara på. Ända tills den dag när Janne åkte fast.
Då gick jag och några till upp på en villa. Och ut oss in tyst och försiktigt skulle bo en ensam man som hade så mycket svarta pengar. Men han bodde inte ensam då. Han hade sin fru där. Hon blev förskräckt. Och han fick hjärtattack. Jag gav han hjärttabletter. Och det tyckte de var snällt allt det där. Men så länsade huset på. Ja, det var inte så mycket. Lite juveler och så. Kanske 1000 kronor kontanter. Men det var det första och enda gången som jag gjort en sån grej. Det skäms jag verkligen över. Den åkte jag fast för.
Janne Olsson fick 1 år, men när han kom ut igen fortsatte han att begå brott. Och snart var han tillbaka bakom lås och bom, den här gången på Kalmars fängelse. Och här lärde han känna Clark Olofsson.
Jo, jag ska bli, vad med Clark, jag ska bli tuff som han och jag ska råna banker med han. Man läste i tidningarna om att ja, det skulle vara en sån stor kille också. Jag blev kanske lite imponerad av honom.
Och det var en av historierna det jag drog, det var hur man skulle gå in i en bank och ta gisslan och begära pengar. Jag vet inte, för det började som en saga alltså. Och den där sagan ville han höra varje dag, precis som ett litet barn.
Till Jannes kommande permission hade man planerat att frita Clark. Tanken var att han skulle spränga sig ut och att Janne skulle vänta utanför med flyktbilen.
Och så sa du ungefär så här. Pang, sa du bara. Istället för barabang, som det ska säga. Så tittar jag. Inte en ruta spräckt. Ingenting, tänkte jag. Vad fan har hänt?
Det smal ut av helvete och kommer ut och ser fortfarande kvar. Han ser den här dynamiten pösa ut genom gallret. Det är bara tänderna att den har blåst.
Så hade jag förklarat han. Och om Clark, om det nu något skulle fallera det här med spränga så har du till att springa ner bara. Den enda chansen har för han, du åker ju på det här ändå. Spring ner och så klättrar du upp där. Så kan du, om du är stark, om du har tränat, vilket han inte gjorde. Jag kallar han för slöfsen förresten, för han gick som en slöfs. Han tränade inte, det blev slöfsen. Så han började klättra upp där som en jäkla tapir och sengångare. Det gick inte alls bra. Så det gick och skakade han ner och så upp igen och så skakade de ner han. Och sen började de att titta, för han skulle ju över det, förstod de som tittade. Så såg de mig där och pekade, bara skrika. Då var det dags för mig att packa och så dra iväg då.
Fritagningsförsöket i Kalmar ägde rum den 7 augusti 1973. Och knappt 3 veckor senare, den 24 augusti, befann sig nu Janne och Clark tillsammans med gisslan i Kreditbankens lokaler i Stockholm. På torget kryllar av poliser och nyfikna åskådare. Hela världens blickar vändes mot Norrmalmstorg.
Den mest aktive i banklokalen under natten och förmiddagen har varit Clark Olofsson, som har ägnat sig åt att ringa en rad telefonsamtal. Han har ringt till statsministern och han har ringt till tidningarna och till de båda tv-kanalerna. Och han har ringt hit till Ekoredaktionen.
Min uppgift här inne, den är rent förhandlingsmässig. Jag är än så länge inte åtalbar för något som helst brott, va? Min enda uppgift och min enda strävan här inne, det är att förhindra så mycket blodutbyte som helst. Och det gjorde jag faktiskt för ett par timmar sedan här när polisen kunde smyga sig upp här i bakom pelarna med ett kikaförsett gevär och skulle skjuta ihjäl honom här uppe i dörren, för han stod lite dumt till där. Och när jag upptäckte det där och varskodde honom att han måste skydda sig och hoppa in bakom en dörr här, då var jag anklagad av polisen för att spoliera hela deras arbete, och från och med nu skulle ansvaret vila helt på mig. Om det skulle bli blodbad i fortsättningen, när inte de fick chans att skjuta ihjäl honom, va? Jag anser bara det att ingen ska bli elskjuten här nere.
Men hade det då inte varit enklare för honom att ge upp?
Nej, han kommit över den punkten för länge sedan, alltså.
Vad menar du med det?
Han säger så här: jag skiter i vad som händer här efter. I sista hand så kommer han att spränga hela skiten i luften här. Och han har apterat och laddat upp här, va? Han är fulladdad med ammunition. Men jag vill flytta den här striden, eventuella striden, från en säker massaker här inne till en ytterligt oviss händelse någonstans ute i landet, va?
Haldin bekräftade Olofssons påstående. Polisen har haft för avsikt att skjuta Hansson. Samtidigt sa polisöverintendenten:
vet ni om ni har Olofsson på er sida eller inte?
Vi vet inte var han står.
Det här är P3-dokumentär om Norrmalmstorgsdramat 1973. Och vi hör polismannen Ingmar Krusell.
Det fanns poliser som inte hade med själva insatsen som sådan att göra, utan de fanns där av eget intresse. En del var ju uttröttade då efter, de hade inte sovit på ett eller ett par dygn, men tilläts ändå finnas i banklokalen eller där uppe då. Och sådana poliser är farliga. Trötta poliser och rädda poliser är de farligaste som finns.
Hur kan man beskriva Norrmalmstorgsrum? Var det som ett festivalområde?
Ja, det var ju som ett härläger där då på övervåningen. Det upptogs ju helt och hållet utav poliser som inte hade där att göra. Man skulle säkra banken. Det gjorde man nere i banklokalen. Där uppe hade man ju inget att uträtta. Men som sagt, det var ständigt bortåt en 40-50 poliser som kom och gick. De drack en öl åt de smörgåsar som ställdes till förfogande där. Det var gångbord där uppe, mer eller mindre. Jag deltog själv aldrig i det.
Men de var intresserade av att vara där för att det var en stor grej?
Ja, visst. Men där så var det där äventyrligt, därför att det var poliser som tog initiativ utan att det var någon polisledning som hade gett några order eller sådant.
Det enda som inträffade var när jag sköt om de där skotten, att folket hade kastat sig ner, hela torget var fullt av poliser som låg på mage.
På fredagskvällen under dramats andra dygn drog polismannen Morgan Rylander av en skottsalva för att försöka väcka rånaren.
Ja, konsekvensen är ju den att jag är ju en sån som gör vad som faller mig in, helt obalanserad. Och det har man ju fått höra vid tillfällen då.
Det där är väldigt svårt att beskriva, därför att det är någon sorts trauma, va? Det var likadant vid Palmemordet här sedan. Alltså, man påverkas av stämningen, den där speciella stämningen som vilade över banklokalen.
Men var det ett problem också att poliser, man ser ju arkivbilder där poliser ligger utanför och ger intervjuer till journalister och sådär, poliser som inte var initierade vad som hände, så att säga?
Ja, det är klart. Vi kan ju ta som exempel Varpefelt. Efter det att han hade varit på sjukhus och blivit omplåstrad så var han ju på Norrmalmstorg och gav en mindre presskonferens där och visade upp sin skadade hand. Och det var så mycket som bara inte får hända.
Men det var inte bara poliser som obehindrat kunde prata med massmedia.
Hallå, ja.
Är det Kai Hansson?
Vem jag är spelar ingen roll, va?
Titta klart ordentligt, va?
Jag var lite försiktig för de har legat där och in i banklokalen med krypskyttar, va? Jag kommer in och ska... Ja, en rångrej, va? Det är ju mitt jobb, va? Det står jag för, va? Jag vill tala med en polisman. Jag vill ställa vissa krav. Då kommer det två man emot mig. Är ni polismän? Ja, det är fint. De rycker upp i stolarna och siktar mot mig och de här tre flickorna. Direkt! Direkt och gå mot mig. Vad ska jag göra? Jag skjuter på skottsidan om dem just. Det var spelet igång, va? Det var desperados och allt det där. Det är exakt vad som har hänt. Sen det andra har de följt, va? De har legat så krupigt här och försökt tagit mig bakhåll och allt det där. Det är klart att jag bränner iväg några skott då och då, va? Så är det bara.
Men du säger att du vill undvika våld där.
Ja, nu vill jag det tillräckligt.
Att undvika våld att du lägger ner ditt vapen då?
Nej. Nej, lägg av för fan. Jag ska iväg med bilen och slantarna, va?
Var ska du med bilen då?
Ja, det blir en annan fråga. Det kan inte jag sitta och säga till det här. Det kommer väl ut över hela Sverige nu, förstår jag.
Hur såg polisen på det? Att de gjorde samtal till radion och så vidare?
Det var ju ett störande moment. Visst var det det?
I en telefonintervju som vi gjorde med Clark Olofsson inne i banklokalen tidigare idag så varnade han för att rånaren planerade någon form av demonstration mellan klockan 7 och 8 ikväll.
Han har kommit in i rena kamikaze-stadiet. Han ska göra en demonstration visst mellan 7 och 8 här.
Jag lägger ut Norrmalmstorg.
Sekunder för sent för att få höra en väldig smäll som kommer från det där hållet. Och alla poliser har genast och även vi krypit ner i skyddsställning. Men jag kan härifrån min position inte se.
När fick man så att säga tecknet på att gisslan verkade sympatisera med rånarna?
Det var ju ganska tidigt. Det var när de hade de första telefonkontakterna. Främst var det ju Kristin Enmark som förde gisslans talan.
Är det sista budet så att säga från...
Ja, de säger det och de är så fega så de vill inte prata med mig heller.
Vilka de menar du då?
Ja, det är de här snubbarna som står här uppe. Ja, Lindroth heter den här polischefen här. Alltså jag är inte det minsta rädd för Clark och den här andra killen, va? Jag är rädd för polisen. Förstår du det?
Du litar alltså på både på Clark och...
Ja, jag litar fullständigt på dem. Jag skulle kunna åka hela världen runt med dem. Tror eller ej, men vi har haft riktigt trevligt här. Vi har suttit och pratat och allting. Det enda man har varit rädd för är att polisen ska gå till attack. Eller att de där krypskyttarna ute vid Stel i Park ska börja skjuta. Det är jag livrädd för, va? Och men... de här killarna är inte det minsta rädd för.
Så du har inte upplevt den här senaste dygnet som en desperat paniksituation?
Nej.
Eller så?
Jag talar för dig att jag har suttit och spelat luftförsack idag. Och då kan det knappast vara speciellt desperat.
Samma attityd hade hon ju då till Olof Palme.
Och statsministern, Eva Leander.
Ja, det här är Kristin Enmark och jag sitter som gisslan här på banken och jag vill gärna prata med Olof Palme.
Ja, statsministern ligger och sover, han vilar sig lite. Så han kommer här nu omedelbart.
Hallå, ja.
Jag är faktiskt väldigt besviken på dig.
Jaha, ja, vadå då?
Jo, jag tycker alltså att här sitter ni och chakrar med våra liv.
Varför då?
Ja, men kan du inte låta mig och Elisabeth och Clark och rånaren att de får ner sina utländska pengar och 2 pistoler och så får vi åka iväg? För det vill jag.
Ja, men det är helt... Varför kan han komma ut... Varför låter han inte gå då?
Nej, men visst, alltså han säger så här, han har ingenting att förlora, eller hur?
Kan du inte istället säga till dem att de ska låta dig gå?
Nej, men det gör de inte.
Nej.
Och men... du förstår att jag är inte det minsta rädd för honom. Inte det minsta alltså. Jag litar på de här två, va?
Den här, vad heter det? Clark, eller vad heter det?
Ja.
Han är ju för 17 dömd till 6 års fängelse, eller
jo,
vad det är?
Han är här som förhandlare med polisen.
Den kan vi inte släppa fri.
Men det där är också spekulerat som det har klippts bort saker som Palme säger i samtalet.
Jag har ställts med frågor inför just en speciell passus där.
Enligt Kristin Enmark skulle Palma ha frågat henne om det i alla fall inte vore skönt att dö på sin post. Men det är något som senare inte återfinns på bandupptagningen.
Själva telefonavlyssningen på den telefonen, den gjordes ju av säkerhetspolisen, så att vi hade ju inte någon insyn i det.
Kristin Enmark berättar själv om samtalet.
Ja, det är väl inte så konstigt. Jag tänkte att komma fram. Vem skulle, jag menar, om jag var Olof Palme skulle jag se till att det där kom bort omedelbart. Man kan inte säga så till en 23-årig flicka från Finforsfallet som har jobbat på banken i 3 år och inte... Ja, men vadå? Det var väl ingen post att dö på.
Vi får inte glömma bort att det här var ju då under valrörelsen, och ett sånt uttalande ifrån statsministern under en pågående valrörelse. Att det var känsligt, ingen tvekan.
Vid TV2s rapport ikväll sa statsminister Olof Palme bland annat det här.
Man har hela tiden haft som utgångspunkt att gisslan inte ska komma till skada. Därför har man väntat, just för att rädda människor.
Men alltså nu säger jag det, va? Nu börjar jag bli riktigt arg och väldigt ledsen, va? Nu ordnar du, va? Nu ringer du till Normans torg och så säger du att det är klart. Låt 2 flickor åka med Clark och rånaren och ge dem 1,5 miljon i utländska sedlar och 2 pistoler, va? Eller också kommer du hit själv och byter ut dig mot oss, va? Hej då, tack för hjälpen. Det är klart att mina föräldrar och även alla andra föräldrar är oroliga, va? Och de hörde på raden att de har sprängdeg och grejer och sånt där. Va? De har ingen aning om vad vi gör, va? De läser tidningen och tror att vi sitter i törn gråtande med 2 desperados över oss.
Men det gör ni alltså inte?
Nej, hörru du.
Ju mer man dras in i det här, ju mer farofylld situationen börjar förefalla, desto mer... Så blir det äkta känslor det här, så att säga. Va? Det blir så att man verkligen tyr sig till, känner sig intim med de som har tagit gisslan och övertar deras perspektiv på tillvaron.
Fenomenet med gisslansympatier för rånarna under Norrmalmstorgsdramat skulle i efterhand komma att kallas Stockholmssyndromet. Socialpsykologen Bertil Törestad på Stockholms universitets psykologiska institution beskriver fenomenet närmare.
Stockholmssyndromet kan sägas vara en sammanfattande beteckning för vad som händer folk som är i underläge, till exempel gisslan. Alltså när maktförhållandena är väldigt ojämna. Gisslan så att säga, närmar sig sina angripare och det växer fram en gemensam syn på vad som händer och någon form av intimitet mellan gisslantagarna och gisslan.
Men hur kommer det sig att man som gisslan plötsligt får mer tilltro till gärningsmannen, till polisen?
Ja, alltså ta det här exemplet då. Man är tagen som gisslan av 2 beväpnade män som har dynamit med, som de hotar med att då bränna av, så att säga. Vad ska man göra där? Alltså, man vet inte vad som händer utanför banken. Man, mer och mer så kommer man alltså att överta perspektiv som de här angriparna, så att säga, har. För det är det enda perspektiv man kan se, va? Och samtidigt blir det här naturligtvis en slags överlevnadsstrategi, va? Men det är inte bara det, utan man kommer att få en samsyn. För man ser ju verkligheten från precis samma håll. Sen är det ju så att när det här upphör, när gisslandrama upphör och gisslan blir fri, då vill ju människor inte gärna ta avstånd ifrån vad de tidigare har gjort. Va? Utan det som då händer är att människor, mer eller mindre medvetet, som har varit gisslan, håller fast vid den här versionen, det här sättet att bete sig som man har gjort under själva dramat.
Finns det andra exempel där det här Stockholmssyndromet har förekommit, andra situationer så att säga?
Om det gör det. Det här är alltså känt sedan tidigare, men det fick då ett slags sammanfattande namn. Med det här beteckningen till Stockholmssyndromet. Det var en svensk psykiater som var väldigt känd och som hette Nils Bejerot som myntade det här begreppet. Och sen så står det i praktiskt taget alla socialpsykologiböcker där, som en sammanfattning på just det här. Det förekommer i, som sagt var, när helst det finns en ojämn maktbalans. Till exempel, om vi ska ta något väldigt dramatiskt exempel, ta ett koncentrationsläger där fångarna är helt i händerna på lägervakter och andra. Då är det väldigt lätt att för sin överlevnads skull lägga sig till med det perspektiv som fienden har, så att säga, va? Och det här det är ett extremt exempel på det var ju den här så kallade järntvätten under Koreakriget för 50 år sedan. Där fullblodsamerikaner kom hem och visade sig vara fullblodskommunister.
Men är det också vanligt alltså att någon som sitter i gisslan då plötsligt inte bara sympatiserar med gärningsmannen utan blir omvänd?
Ja. Det finns några klassiska exempel på det bakåt i tiden. Patricia Hearst, en miljonärsdotter i USA som blev kidnappad av en extrem rörelse och sen deltog i bankrån och allting. Och alltså helt ställde upp på den här gruppens sida och alltså kriminella inställning till samhället.
Du lyssnar på Petri dokumentär om Norrmalmstorgsdramat. Lördagen den 25 augusti, dramats tredje dag.
Och vi ska omedelbart lämna ordet till vår reporter vid lasarettet i Helsingborg.
Konungens tillstånd är fortfarande synnerligen kritiskt. Han blöder ur mag-tarmkanalen och vi har inte lyckats få läget under kontroll.
De instängda i banken har alltså gått igenom en natt utan att det har blivit något avgörande i den här historien. De 60 är alltså rånaren, internen Clark Olofsson och de fyra banktjänstemännen, de fyra som alltså hålls som gisslan. Överintendent Hallin berättade alltså att de nu har sovit i natt. De är alltså inlåsta i valvet. Rånaren har blockerat en dörr inifrån och polisen har stängt en annan dörr utifrån. Det är alltså en dubbeldörr som är stängd till valvet.
Ingmar Krusell berättar om polisens agerande.
Det var en intendent som smög sig fram och petade igen dörren där. Jack Malm heter han.
Ingick det i planen eller var det något improviserat?
Nej, det var ju improviserat i allra högsta grad. Men visst finns det frågetecken där att de inte räknade med detta att någon skulle kunna komma och stänga igen valvdörren. Det var ju sånt som de borde kunna ha räknat med att det skulle ske, va? De hade ju inte en chans längre att ställa några krav om att de skulle få försvinna med några pengar. Och från och med det momentet så var ju en helt annan situation givetvis. Då gällde det ju bara att lösa det. Hur ska vi få ut dem ur valvet här?
Du har hört första timmen av PT-dokumentär om Norrmalmstorgsdramat. Och efter nyheterna fortsätter berättelsen om bankockupationen i Stockholm 1973. Vi tittar också närmare på vilket personalskydd bankerna egentligen har i händelse av rån. Och pratar dessutom med polisens experter om de förhandlingsmetoder man har i gisslansituationer idag. Metoder som inte var påtänkta vid tiden för Norrmalmstorgsdramat. Väl mött då.